Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det här är en podd från L.
Idag är Tintin Strandman med i Underhuden, för hon startade Tjejzonen och vi ska prata om hur den har förändrats och påverkat under 22 år. Och nu har även jag en liten del med Tjejzonen att göra. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Tintin,
ja.
Du har ju alltså bland annat startat Tjejzonen.
Mm.
Vad är det?
Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer.
Är det sant? Är det Sveriges största?
Ja.
Wow!
Ja, vi startade 98, 22 år sedan. Startade jag hemma i min lägenhet på Kungsholmen. Så.
Och vad tänkte du då när du startade det?
Man kan börja ännu längre, alltså bakåt i tiden. Jag var 16 år och då var jag mobbad och jag blev våldtagen. Och det utmynnade i ätstörningar. Och samtidigt så fick min mamma Alzheimers.
Så när du var 16 år bara?
När jag var 16. Så det var en av de sakerna då som jag hade med mig som gjorde sen att jag startade. Och sen var det också så här... Jag undervisade i teater på folkhögskola. Och då när jag skulle lära ut tjejerna då att stå på axeln så backade alltid tjejer. Och bara nej, jag kan inte. Och killarna bara slängde sig fram och bara försökte innan jag hade pratat klart. Mm. Och jag tänkte, men vänta, vi är inte födda så här. Vad händer liksom? Mm. Så det var massa olika triggers som gjorde att jag tänkte att nej, ingen ska behöva liksom bli utsatt för det jag har blivit utsatt för. Mm. Även då när jag var 16 så hörde jag av mig till Alzheimersföreningen. För jag tänkte att det kan ju finnas någon som jag i Sverige.
Mm.
Och de bara svarade, nej, det finns ingen som du. Och då bestämde jag att ingen ska behöva bli behandlad så. Alltså jag var så arg. Oh. Och jag kände bara så här...
Alltså du menar du hörde av dig som egenskap av dotter?
Ja, precis. Snälla, finns det någon som jag så här, som jag kan få prata om? Eller prata med? Så det är de triggerserna som har gjort att jag startade. Mm. Så jag kände att jag ville liksom... Jag ville att tjejer inte skulle behöva ha det så på olika sätt. Mm.
Men när du var 16, var du liksom välformulerad kring att du var feminist?
Nej, det var jag inte.
Nej.
Jag har alltid liksom... drivits av rättvisa. Det har blivit liksom, det var min liksom någonstans mitt ord fram till då egentligen ganska lång tid med Tjejzonen där jag också sa att ja, det är feminism. För rättvisa för mig är alltid en trigger.
Mm.
Förstår du? Oavsett vart jag jobbar eller vart jag är, det är inte okej att man liksom blir behandlad orättvist. Punkt. Mm. Så att nej, jag har faktiskt inte. Det tog många år.
Ja, men hade du svårt att omfamna feminismen?
Nej.
Nej.
Nej. Nej. Men jag liksom uttryckte det inte på det sättet. Liksom.
Nej.
Att jag är feminist. Det tog många år. Mm. Jag tror att jag var liksom... Jag var också lite arg. Jag var arg på att man ibland liksom... Vi fick tjejer till exempel som kom till oss som hade blivit utsatta faktiskt. De är inte många, men de har blivit utsatta av sina mammor.
Mm.
De blev osynliga och då gjorde det mig arg att de måste också få synas. Så det tog många år innan jag sa att ja, men jag är feminist. Liksom. Mm. Så.
Ja, och nu tycker man ju inte att det är konstigt att vara feminist och se de problemen också.
Fast jag fick faktiskt skäll av kvinnor som jobbade då, som tyckte jag smutsade ner kvinnokampen.
Ja, nej men många... Många olika människor finns det.
Det finns överallt.
Men hur gammal var du när du startade tjejzonen?
28 var jag. Mm.
Vad hände mellan att du var 16 och 28 skulle du säga? Alltså hur såg din kamp ut?
Min kamp gjorde att jag först skulle bli skådis. Liksom. Det blev för mig ett uttryckssätt. Att liksom få ut mina känslor och mina liksom, tankar. Det höll i sig ganska länge och... Sen så insåg jag att jag jobbade också som vårdare, eller det heter ju inte det längre. Jag jobbade på en behandlingsenhet för utvecklingsstörda med grava psykiska störningar och utåtagerande beteende. Mm. Och så gick jag också en utbildning för det. Och då så sa min lärare så här, du borde jobba med unga. Så. Mm. För jag var ju alltid inne i det. Man får inte behandla tjejer på det här sättet, man får inte göra det. Jag hade det ju i mig, men jag kunde inte riktigt liksom kanalisera det rätt. Sen gick jag en utbildning i socialpedagogiskt ungdomsarbete. Mm. Och det var där liksom själva projektidén till tjejzonen kom fram. Så det började faktiskt med att jag och min klasskamrat startade frizonen i Göteborg.
Så. Och vad var det då?
Det var en telefonjour och träffpunkt för tjejer mellan 12 till 25 år. Så.
Alltså jag tänker att nu så finns det ju ändå en del sådana hjälpcentraler. Mm. Mm. Och feminism är också någonting helt annat om man erkänner så patriarkala strukturer på ett annat sätt nu.
Absolut.
Men då, hur var det liksom att vara engagerad i ett sånt arbete?
Precis där då, när vi startade så var det 96-97 i Göteborg. Då börjar man lyfta frågor runt tjejer. Mm. Och i Stockholm när jag startade 98 så fanns det Exist till exempel, alla aktivitetshus för tjejer. United Sisters på Fryshuset. Så man var inte själv så. Och det som jag tyckte var häftigt där, det var att tjejer fick många platser att gå till. Mm. Och också att få hjälp av. Så att alla behövdes ju. För många gånger så kom ju då frågan upp så här, varför ska det finnas så många ställen? Ja, men vi är ju inte lika. Ja, du förstår. Men det var så.
Det fanns tre ställen.
Ja, precis. Jo, men det var så. Ja. Det var så här, varför? Men det, så det fanns. Man började då också liksom lägga pengar på tjejer.
För jag tycker att det är så viktigt. Alltså jag behöver den påminnelsen själv som var... Alltså 96, jag är född 81, då var jag ju superung, men hur mentaliteten runt feminism var då. Jag måste påminna mig själv nu, speciellt på sistone, om det väldigt mycket. Mm. Att det var fult och det var, det kallades ju att det var exkluderande och män blev vansinniga. Mm. Tjejer blev livrädda och arga. Mm. Att jag liksom, jag vill verkligen att man ska understryka hur det var då. Det är inte speciellt länge sedan liksom.
Det är inte alls länge sedan, egentligen.
Nej.
Det har hänt väldigt, väldigt mycket på 22 år då, som jag liksom har varit med tjejzonen. Mm. Har det.
Men när ni startade tjejzonen, när du startade, vilka var de mest akuta problemen som du tyckte att ni behövde hjälpa tjejer med?
Vi ville ju framförallt hjälpa tjejer att bli lyssnade på, att de skulle våga prata om vad de blev utsatta för. Allt ifrån, som idag, liksom självskadebeteende, våldtäkter, incest. Alltså väldigt, väldigt mycket tunga saker. Och jag tror att bara att man öppnar en plats, ett forum där man säger att vi lyssnar, så kommer det så många tjejer. Vi var ju liksom inte så organiserade i början. Men jag menar, vi hade telefonjour, man ringde eller man kom in på samtal och så. Mm. Och också stressen fanns, den är mer liksom... Den är större idag, men också stress och press i skolan hela tiden. Att jag ska vara duktig, jag ska liksom fixa det här och jag måste fixa allt. Liksom. Mm. Så. Och också det här med att hela tiden att du måste vara som nu, du måste vara snygg. Alltså alla de här grejerna, du måste vara på ett visst sätt. Så. Men man började ju då prata om det, kunde jag känna. Och att det var mer okej. Okay. Mm. Att också faktiskt prata om det och att säga att det här accepterar inte jag, det här vill inte jag. Jag bestämmer själv liksom. Och att tjejerna var modiga som sagt hjälp.
Gud ja. Alltså, det
låter
så
helt... modigt.
Ja, men också på den tiden så var det så här. Alltså ännu mer. Jag kan tycka såklart att vi går ju, alltså den nyliberala slink in var som helst, eller att man har ett val och du bestämmer själv. Men då, när man inte pratar om strukturer på samma sätt, nej, då var det ju ännu mer.
Ja. Ja.
Du får skylla dig själv.
Precis. Ja, ja, absolut. Absolut.
Men det... ser du, är det någon skillnad, eller kan man se om det är någon skillnad på då för 22 år sedan och hur det är nu?
Alltså någonstans så tycker jag ändå att vi har fått en förändring och en förståelse även på liksom högre upp på maktnivå att tjejer har det fortfarande tufft. För jag kan ju bli förbannad när man säger så här, men vi är ju jämställda i Sverige, liksom. Nej, vi har kommit långt.
Snälla, vi mår piss.
Ja, och det kan jag väl tycka att det är ändå fler som vill och förstår och kan uppmärksamma det. Men jag blir förbannad fortfarande idag för tjejzonen. Vi hade ju så här, förra året tror jag det var, så på Almedalen så var det så här, vi tycker att man ska ha en tjejmiljard i 10 år, alltså fokusera på sådär. Och det är inte mycket,
nej,
alltså det är ju liksom ingenting, men för att få en faktisk riktig förändring. Mm. För att många gånger när jag pratar fortfarande då om tjejzonen så blir jag ju mörkrädd när jag ser att det ser ju lika ruttet ut som det gjorde när jag växte upp eller när jag blev utsatt.
Mm.
Fast vi har liksom kanske mer stödstrukturer i samhället. Det fanns ju inte när jag växte upp.
Nej, men alltså jag vill så ofta bara ge upp.
Nej,
jag ger inte upp din
tid. Nej, jag vet.
Men jag säger bara, jag sitter ju här och tragglar, men det är så ofta som jag känner bara, nej, vi kommer ingen vart.
Mm. Nej.
Men det gör vi ju.
Ja, men det är väl det, att egentligen så ger du aldrig upp, men man kan känna den här liksom totala hopplösheten. Att
och liksom... den måste man få känna lite då och då.
Ja, ja, absolut.
Men absolut. Jag kan inte... Jag känner mig så uppgiven. Alltså jag tänker, jag känner typ ingen tjej som inte har varit med om något sexuellt övergrepp. Alltså i viss form. Och jag har ju ändå, du vet, varit med om, eftersom jag aldrig haft liksom, jag har aldrig haft förhållande med killar. Så tänker jag att jag har ju liksom, jag tänkte väldigt länge att jag inte hade råkat ut för sexuella övergrepp. Men jag har ju blivit liksom antastad på hur många gånger som helst.
Precis.
Mm. Jag har liksom blivit jätteung i skolan inför människor. Mm. Alltså så folk har dragit ner mina byxor inför hela klassen. Jag har blivit så här, någon har runkat på ett papper och lämnat i min ryggsäck. Alltså sådana små, vet du vad, det är inte små grejer.
Nej, verkligen
såna
inte.
Grejer.
Mm.
Vi tenderar att normalisera det. Mm. När liksom, om våldtäkt och incest är liksom... 10 poäng det värsta som kan hända. Då normaliserar man ju allt annat. Ja, vi normaliserar ju incest och våldtäkt också. Mm. Såklart.
Men det är ju det som alltså någonstans är så sjukt, att det ska vara så här, ja, men det är så att växa upp, det är så att gå i skolan, det är så att vara kvinna eller tjej. Alltså nej, det är inte så. Nej. Och det ska inte vara så.
Nej.
Så här, och så någonstans så handlar det om, tycker jag, att vi alla måste ju fortsätta kämpa. Och det är sjukt att vi ska behöva kämpa.
När man bara kanske vill dreja.
Ja, precis.
Eller baka.
Ja, precis.
Men det får man göra. Men vad har det gjort med dig att jobba på tjejzonen?
I ganska många år var jag nog ganska arg. Jag ville liksom hela tiden förändra så. Samtidigt som jag har mött så många modiga tjejer. Så starka tjejer. Och jag har ju fortfarande till exempel den första tjejen som jag hade i stödsamtal har jag ju fortfarande kontakt med.
Mm.
Så. Och det är, jag menar, när jag startade hade jag aldrig tänkt att vi skulle bli så stora liksom. Jag tänkte ju liksom så här, kan jag hjälpa en? Eller kan jag hjälpa 10, så är det fantastiskt liksom. Och någonstans det där att faktiskt ge av sin tid och att lyssna på en annan person, oavsett om det är tjejzonen eller inte, är så viktigt. Och det är så värdefullt att bli lyssnad på. Och det tror jag att, jag menar, jag skulle ju vilja någonstans att vi alla gjorde det mer runt omkring. För jag tror att vi får ett annat samhälle om vi faktiskt gör det. Jag är ju evig optimist. Jag tror ju att vi kommer att kunna förändra samhället.
Ja, men jag är fan också evig optimist. Men jag är också realist.
Ja, det kommer ta tid.
Men jag är ju också en människa som har lyssnat på alla i hela mitt liv.
Mm.
Och också tagit väldigt mycket av socialt ansvar. Mm. Och jag kommer ihåg att min mamma sa, men jag var lite, eller ung, liksom, att du ska alltid hjälpa alla, du ska alltid engagera dig. Och att jag, det har tagit mig många, många år att förstå att det är ett jobb som kräver mycket av en. Alltså att det suger ur energi och att det smittar med depression och liksom trauman. Och att det är så här, jag har bara tänkt att så här, ja, men det är också som feminist att det, man ställer upp för sina systrar eller syskon och bär tillsammans. Men nu, jag har verkligen blivit, jag har blivit bättre på att säga nej. Mm. Men jag tänker att lyssna på så många trauman om och om och om igen.
Mm.
Hur har du hanterat det?
Jag tror att för mig var det en hjälp också i min egen process. Jag tror att, alltså när jag startade Tjejsonen så var ju inte jag hel. Utan tjejernas kamp och liksom deras mod gjorde ju också att jag sökte hjälp mer.
Mm.
Att jag gick i terapi och att jag liksom någonstans förstod att jag behöver mer. Så, för jag är ju som, alltså jag är ju likadan. Jag har ju liksom haft det med mig liksom i mitt liv. Att jag vill hjälpa andra. Men alltså någonstans, det var som min pappa till exempel, han har tog mig på tvångssemester för att jag inte själv kunde sätta gränsen. Så att nu måste du åka iväg.
Men snälla Tinte, det sa du ju redan i somras. Då förstod jag det. Du bara, nej men sommaren, jag älskar sommaren för då kan jag jobba mycket som helst. Jag bara, oh no.
Men måla sa jag faktiskt. Jag sa inte jobba, jag sa måla på jobbet sa jag faktiskt.
Jaha, då förstår jag. Jag tror jag bara, nej, ska hon bara jobba igen?
Ja, fast jag älskar att jobba. Och jag tror att det handlar om att jag jobbar ju sällan med saker jag inte tycker är kul. För då slutar jag. Så. Jag är ganska bortskämd på det. Men alltså, och någonting som faktiskt är viktigt och betyder någonting. Då är det ju ofta svårare att sätta gränserna.
Mm.
Men jag menar, jag har ju turen idag att jag har en sambo och jag har två bonusbarn. Som gör att jag, och en hund, som gör att jag faktiskt också, så här, jag har en familj. Mm. Jag har någonting annat, jag har någonting att gå hem till.
Mm.
Så. Det, ja. Annars hade jag nog kunnat jobba ihjäl mig.
Mm.
Helt ärligt.
För jag tänker att så här, om man kollar på destruktiva strategier som många kvinnor har, så är ju typ så att vara workaholic är ju en ganska så fräsch typ destruktivitet.
Mm.
Det är inte som att missbruka andra grejer.
Nej, precis. Men ja, och samtidigt så får man ju tänka så här också. Det är ju, måste ju påminna mig själv att vi är ju förebilder, eller hur?
Mm.
Och jag menar, idag så jobbar jag med människor som är långt utanför arbetsmarknaden. Där jag ändå försöker så gott det går då att balansera, att inte vara den här liksom överkvinnan som tror att liksom jag ska fixa allt, utan att vi tillsammans gör det liksom också. För det är ju, det är svårt.
Mm.
Det är jättesvårt någonstans. Och jag kan ju tycka att jag gick ifrån då att ha ätstörningar, så liksom att ha bulimi, ha anorexi, och så tränar vi för mycket och så sen jobbar vi för mycket. Alltså vi har ju testat liksom, jag har testat det mesta där. Men jag hade en psykolog, han sa någonting så otroligt bra. För även då i ätstörningar och mycket annat så är det, vi lägger ju skuld och skam på oss själva, tyvärr, som är så fel. Men han sa det.
Mm.
Det var ju din överlevnadsstrategi.
Gud ja.
Det var ju det som gjorde att du kunde just då överleva.
Mm.
Och att förstå det någonstans, att det är ingenting jag vill leva med, men det är ju någonting som jag gjorde för att faktiskt kunna hantera det livet, den verkligheten jag levde i.
Alla har ju sina olika strategier.
Ja.
Och man, alltså jag tänker också, ofta så är det ju inte så som det ser ut utanpå.
Nej.
Man vet inte ett skit om vad människor håller på med.
Nej.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hur ser tjejzonens verksamhet ut idag om du bara målar upp ett litet paraply typ?
Ett litet paraply? Nej, men, ja, nej, men så här, ungefär 280 volontärer.
Och de, stora systrar.
Stora systrar, ja, vi kallar ju dem stora systrar. Och sen så har vi ungefär 8000 kontakter per år, eller förra året då. Och det är, om jag, förlåt tjejzonen, men jag tror att det är 14 anställda. Så, som har olika då, liksom, mycket är det ju så att vi har ju byggt upp att det finns en anställd har ju ansvar för stora systrar, så stora systrarna har ansvar för lilla systrarna, alltså tjejerna som söker hjälp. Mm. Och det är ju för att stötta, alltså stora systrarna, att de ska orka. Men också då stötta faktiskt lilla systern så att alla gör ett bra jobb, mm, så att hon ska få det bästa, liksom, mm, så.
Och när man är stora syster, vad är man för person då?
Ja, vilken bra fråga.
Måste man ha en psykolog?
Nej, någonstans så måste man vilja stötta och lyssna. Och vara liksom, villig att gå en utbildning i lyssnandet. Mm. Så. Och då, vad man kan göra som stora syster, det är antingen man kan sitta i chatten. Man kan sitta med ätstörningschatten. Man kan också träffa, ja det är corona nu då, men man kan träffa sin lilla syster. Mm. Eller så kan man ha en lilla syster på nätet. Mm. Så det finns olika sätt att liksom jobba då för tjejzonen tillsammans med oss.
Och hur ser den utbildningen ut?
Det är ju en jättebra fråga. Alltså vad det handlar om framförallt, det är ju lyssnandet. Och också så bakgrund så att säga. Vad du behöver ha med dig, hur det ser ut. Men vikten går på liksom, professionellt förhållningssätt. Så att du ska orkas som liksom, volontär. Mm. Det är jätteviktigt. Och även då att du ska ha verktygen för att kunna lyssna. Mm. Så, för det är ju tuffa samtal.
Ja, alltså det måste vara helt... Men vi kan ju sitta och prata om det rent teoretiskt. Mm. 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 Men det måste ju vara helt bizarra grejer som kommer in. Mm. Och sen kan man ju inte bara... Man kan ju inte bara kontrollera vem det är man får som lillasyster. Utan
nej.
Det kan ju vara liksom 50 incester på raken.
Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Men du får inte glömma att det finns också då en stödfunktion bakom. Om du sitter i chatten så finns det ju de som stödjer dig också om du har behov där när du sitter och jobbar med det. Mm. Så... För att liksom hela det här är uppbyggt för att kunna, att man ska kunna orka. Mm. För det är tufft. Och jag menar, när jag startade så ville jag ju också ha en utbildning för att du ska kunna orka. Mm. För det var inte så vanligt då, utan det var så här, har du haft själv jobbigt så kan du hjälpa andra. Du behöver inte ha haft det jobbigt, förstår du? För alla har vi med oss någonting liksom. Så att det viktiga är egentligen att du kan hålla dig i utbildningen. Mm. För då kan du känna att du orkar, tror jag.
Har ni under de här 22 åren, har ni bytt strategier? Har ni liksom haft någon så här avgörande, så här, nej, så där kunde vi verkligen inte göra. Nu måste vi byta strategi.
Ja, alltså, man kan tänka så här, telefonen blev ju körd när vi gick ut på nätet. Mm. Ingen ringer ju. Alltså,
nej.
Ingen, verkligen. Och det kan jag tycka, liksom, eller jag vet inte, jag skulle... Liksom, jag tycker om att prata med människor i telefonen. Men man gör det ju på nätet. Du kan ju prata med din stora syster. Om vi säger att du har henne liksom, på nätet. Mm. Då kan du ju prata med henne i alla fall. Mm. Så, men telefonen, den försvann ju liksom.
Aha.
Ja, helt.
För att folk tyckte att det var lättare. Kanske att man är lite mer anonyma, ja, i chatten.
Ja. Jag tror det. Jag kan ju säga att det finns ju det positiva just med att när liksom möjligheten med nätet finns, så tror jag också många fler vågade söka sig. Mm. Alltså jag själv till exempel, man kan inte tro det kanske här och nu, men jag tyckte om att skriva. Så. Och just det här, de som innan då tyckte om att uttrycka sig i skrift, vad de hade varit utsatta för, de hade ju ingen kanal liksom.
Nej.
Så. Så att jag tror att möjligheten har väl kanske egentligen blivit större trots att vi har tagit bort, eller vi, tjejerna hade inte behov av telefonen. Så. Så att det försvann helt och hållet, gjorde det. Sen så vet jag inte om det är något, ja, alltså själva utbildningen har ju såklart utvecklats, men den har samma grund liksom som det här med professionell hållning och lyssnandet. Ja, ålder har vi ändrat. När jag startade så hade vi 12-20. Men väldigt, väldigt tidigt så märkte vi då att många, när de var 21, det var då liksom allting, de kunde liksom släppa ut allting som hade hänt innan. Så vi märkte väldigt tidigt att vi måste utöka liksom till 25. Så då gjorde vi det. Och sen för några år sedan så märkte vi också det att det går ju ner i åldrarna. Så det är därför 10. Ja, jag vet.
Det är så... vad är det med män? Och vissa kvinnor. Men du måste ju liksom ha som ett facit i hand över de här 22 åren. Alltså om man då kan generalisera på hur så här mycket har porren påverkat pojkarna och flickorna. Så här mycket grövre har övergreppen blivit. Kan du se det?
Alltså... Det har blivit grövre, absolut. Problemet för mig, eller problemet, det är ju att jag inte är i verksamheten på samma sätt som jag var i början. När jag startade och liksom, var i det så var jag ju överallt. Då hade jag ju koll precis på allt och alla som sökte till oss. Men det har blivit tuffare. Det har blivit mer, man blir mer utsatt. Och det är grövre, absolut. Och det som... Det enda som kanske är inte det är inte bra, men lite tur är det ju då att det är mer okej att söka hjälp också. Det är mer okej att ta kontakt med oss. För det ökar ju. Alltså att söka hjälp på det sättet ökar ju. Och det är det enda liksom någonstans som är positivt att vi finns där. Men det är så jävla sjukt att det bara blir värre.
Och vad skulle du säga, vad är det som blir värre?
Alltså tjejer blir utsatta. Och fler tjejer blir utsatta. Så. Jag tänker också, jag menar, där ser du det negativa. Ta det negativa med nätet istället. Vad har du gjort? Det är bara att vända på det egentligen. Många gånger. Tillgång till nätet så gör ju också det att du kan också bli utnyttjad på nätet. På ett annat sätt. Det är allting som är positivt åt det ena hållet där då. Som nätet där fler tjejer har fått möjligheten och kunnat. Är ju också något negativt. Så. Pressen är ju också, tycker jag, mycket mer tuff i skolan och överallt.
Ja, men också den pressen att vara alltså, en duktig student eller elev eller heter. Men också pressen att typ så perform sexually. Att man ska typ, det handlar inte om att vad man vill, utan man ska lära sig att se ut som att man vill.
Ja.
Ha alla de här sorters sex som, alltså jag menar porren är... Alltså vi kan inte prata någon porren.
Nej.
Det är liksom... Oh, gud. Att vi inte har liksom en liksom statlig instans för det här än.
Det är en väldigt... Ja, varför har vi inte det?
Jag vet inte. Men jag tänker så här, för att vi feminister har skrikit. Och nu, de senaste åren kanske, så börjar folk kanske ändå tycka att vi säger, kanske finns ligger någonting i det. Det är som att vi bara trampar typ kvicksand och bara... Och att vi blir paranoida för att vi blir bemötta som att vi är paranoida. Alltså så är ju allting med liksom rasism och liksom transfobi, allting. Att man bara måste hela tiden... Dels ska man deala med problem, sen ska man också deala med misstroheten i att det ens finns problem.
Alltså. Jag menar, hur kan man missa att det finns problem?
Nej, men det är så...
Alltså jag tror så här, jag i mitt andra jobb då så utbildar jag i jämställdhet här på en arbetsplats.
Vad är det för annat jobb?
Men jag har ju startat ett arbetsintegrerande socialt företag i Täby. Där vi jobbar med återbruk och har butik och så. Men så jobbar jag också då, eftersom jag har kompetensen jag har då.
Som du älskar att jobba.
Ja, skitsamma. Ja, men jag är också... Jag, för alla ASF i Roslagen så jobbar jag också.
Alla vadå?
Alla arbetsintegrerande sociala företag. Tack, ja. Alla ASF, förkortningen, för det är så jobbigt att säga.
Ja.
Men då hade jag jämställdhetsutbildning och det är, så, det är liksom så spännande att man här och nu idag kan man hela tiden ändå liksom lära sig massa saker. Och jag brukar säga att om du öppnar dig, alltså om du får förståelse, så kan du inte stänga den dörren igen.
Nej.
Du kan bara gå åt ett håll. Mm. Och det kan jag väl känna att jag blir så här, så frustrerad. Hur kan ni missa informationen? Mm. För då kan ni liksom, då kan ni inte gå något annat. Det är bara att göra förändring i samhället.
Men jag tänker att det finns människor som jobbar, alltså framförallt många män som liksom jobbar med det en livstid, ett heltidsjobb med att liksom motsätta sig den informationen som bara är rakt framför ögonen på en.
Ja, jo.
Ja, men också många liksom vita människor när det kommer till rasism. Mm. Att man är så, det är så uppenbart med de här strukturerna. Men
vi måste ju liksom fortsätta kämpa, det är ju så.
Ja. Alltså 100%. Men det är så. Jag menar, tänker, du och jag är ju sådana personer som har varit intresserade av orättvisor alltid.
Mm.
Så för oss är det väl kanske lite svårt. Det som är svårt tycker jag är bara orken. Hur man ska orka.
Kämpa. Mm. Fortsätta kämpa hela tiden. Mm.
Ja, just, ja, du var där, ja. Du var i dina ASF. AF.
Mm. Jag utbildade ASF. Ja. Mm.
Och då utbildade du i
jämställdhet. Så man får, ja.
Men, och på vilken nivå började du då?
Basic.
Ja.
Alltså det måste man göra. Alltså,
för att du ska möta personer. Liksom, ja, som,
alltså det gjorde jag också när jag var ute och föreläste på skolor. Både för vuxna, alltså lärare och allting.
Mm.
Jag tror ju på att om vi ger en skola till exempel en gemensam kunskapsgrund, så är det ju mycket lättare att gå vidare.
Mm.
Och det är det som jag någonstans kan bli så otroligt provocerad av. Att så jävla svårt ska det inte behöva vara egentligen. För att Om man ger fakta, om man ger kunskap, så kan du inte, egentligen inte. Jo, vissa kan.
Mm.
Men alltså, majoriteten borde inte kunna argumentera emot.
Nej.
Det är det. Det borde inte liksom.
Ja, men framförallt också som att fördelarna med jämställdhet.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Men jag tänker jättemycket på det nu på sistone, när man kommer upp i åldern och liksom ens kompisar gör det också, att om man kollar på sina vänners relationer och ens egen. Och jag menar att man pratar om, alltså tänk att det är mycket så snack om jämställdhet och feminism, bla bla bla.
Mm.
Och sen så kollar man på sin egen relation. Eller jag tänker främst på mina kompisars straighta relationer. Mm. Att det är många tjejer, tycker jag, som kanske skäms för att det inte är så jämställt.
Mm.
Men sen har jag också kommit på att jag tror att det är väldigt många som inte vill ha det jämställt. Som tycker att det är sexigt med det manliga och det kvinnliga.
Mm.
Att man inte på något sätt kan, att det liksom är det primära. Att man tror att man inte kanske överlever utan det där.
Mm.
Och sen tar det sig olika former.
Ja, absolut. Jag tror också, jag tänker så här att, jag menar, vi blir ju inte bara formade av liksom, vi blir ju formade av allt genom livet. Och det är ju inte konstigt, för det finns ju fortfarande det här liksom, hur ska killar vara och hur ska tjejer vara, och så säger ja, och så ska man inte vara för då politiskt korrekt liksom.
Nej, fy fan, då är man riktigt jobbig,
då är man hemsk och så tråkig så klockorna stannar.
Pek, och det är det värsta man kan vara.
Så att, jag menar, det finns ju massa liksom saker som påverkar, och jag tänker att någonstans så tror jag att man ändå vet om det är fel, förstår du, hem, alltså så. Och det är, sen är det kanske en sak att man kan bara så ett frö. Jag är väl av den, som sagt då, optimisten, så jag tror att man kan så frön.
Mm.
Så. Alltså vill du, alltså är det här du vill? Ja. Mm. Okej, okay, ja, man kan ju inte heller, vilket är lite jobbigt ibland, man kan ju inte heller förändra andras liv.
Jag vet, herregud om man hade gått in och förändrat. Nej, absolut inte. Och det är ju liksom, så. Jag menar, jag har ju själv varit i relationer tidigare i mitt liv där jag har vetat att jag inte mår bra i den relationen, men varit så kär eller liksom kanske tänkt att ja, men det är väl ingen annan som, jag kommer inte ha det här fina med någon annan, att det finns tusen olika anledningar varför man är och stannar i en relation.
Absolut.
Men det har slagit mig nu på sistone. Mm. Alltså typ att det blir som någon sån backlash nästan.
Mm.
Att det är... Men jag förstår också så här, om man orkar ju inte tjata. För husfridens skull, man kanske inte orkar vara jämställd.
Nej.
Man kanske inte orkar hela tiden liksom tjata. Och jag tror också, många tror att de är jämställda.
Mm.
Men så kollar man liksom på det sociala ansvaret eller timmen eller hur det nu ligger till.
Ja,
men jag har också många gånger tänkt så här, varför ska man... Vadå, ska man bara vara jämställd för typ sakens skull?
Mm, ja, precis. Eller ska man få välja? Eller?
Ja, men vad fan är ett val?
Mm. Det är kul att du säger så här också, att man måste tjata. För bara där är det ju fel.
Mm.
Alltså det är då det blir fel.
Nej, snälla, det är väl det som alla feminister känner igen sig i. Fy fan vad man har tjatat. Tjat.
Precis. Och det blir bara jobbigt.
Men jag fattar liksom inte hur man ska leva med en man. Jag har aldrig träffat en man som har samma vassa genusanalys som jag. Hur ska... Ja, nu kanske du sitter och tänker på din kille där hemma. Men jag menar, jag tänker på liksom de flesta tjejer som träffar killar. Jag vet ingen som inte liksom lär upp sin man.
Nej.
Och då är det antingen det alternativet eller liksom...
Men då är det ju något fel, eller hur?
Men det är ju något fel.
Jo, men alltså förstår du, då är det ju något fel. För att jag menar, ett tag så var det ju sådär, jag tröttnade ganska mycket på att de frågade, så fort jag pratade om tjejzonen så kom frågan såhär, men vad gör ni för killarna då?
Nej, men sluta.
Jo, men det är sant. Ja, men skitsamma.
Har du hört om killmiljarderna?
Ja, precis. Men då... Finns det ju faktiskt organisationer som fokuserar på liksom män och så. Och många gånger alltså, kan ju jag bli så här... Män måste ju också gå ut och jobba med män.
Mm.
För det kan ju störa mig ibland att det är inte kvinnor som bara måste göra allting. Utan männen måste ju också. För annars får vi ju liksom ingen förändring. När jag var ute och föreläste på skolor så var vi... Det var jag som en kvinna då, och så var det tre män som pratade om jämställdhet, könsroller och mediekritiskt tänkande. Och det var just för att få männen att förstå.
Det är det också som är så sjukt. Att män inte lyssnar på kvinnor.
Nej, de gör inte det.
Men jag kan också bli så här, jag tycker att det är jättebra att killar jobbar med jämställdhetsfrågor och sådär. Men alltså, jag litar ju inte på de flesta.
Nej.
Och det står för mig, absolut. Men... Jag menar, jag vet inte hur många liksom manliga feminister man har mött som man vet är liksom rövhålen då.
Mm.
Alltså ingenting förvånar jag längre.
Nej.
Och alltså ingenting. Det spelar ingen roll om vi har haft MeToo eller liksom vad som helst, för att alla de här gulligull-killarna som också har begått övergrepp, som kommer undan, det är nästan liksom ännu värre.
Ja, det är det. Det blir ju ännu värre.
Ja,
för då blir det ju...
sånt jävla hån.
Och så sjukt falsk liksom. Och säga då att men jag står på din sida. Och så bara, är det egentligen inte så, utan helt och hållet den andra men sidan.
Också, om man folk som frågar vad ni är för killarna. Det kan man ju säga, ni städar ju upp efter killarna. Som alla kvinnor alltid har gjort liksom, historiskt sett. Och kommer göra i framtiden, alltså känslomässigt och liksom traumatiskt, allting. Det är det man undrar, när fan det ska... Alltså det är så sjukt att vi har så många instanser i samhället som bara handlar om att så här, liksom städa upp efter män, typ plåstra om efter män, bara liksom sätta ett sånt litet plåster på ett sånt stort köttsår. Fan vad trött man blir alltså. Och det är det jag menar, man får känna så här trött och sen så bara jobbar man på en dag.
Ja.
För nu är jag ju fan styrelseledamot i tjejzonen.
Precis!
Herregud! Yes.
Det är underbart.
Ja, jag hittade liksom den annonsen på Facebook. Och så tänkte jag, men gud, de beskriver ju mig i det här. Och sen så är jag också så dampig. Jag kommer alltid typ för sent till mötena. Och så sitter ni och pratar på ett språk som jag typ inte förstår.
Men vet du en sak?
Nej.
Jag känner mig inte alltid hemma heller.
Nej.
I styrelserummet. Jag brukar liksom säga att jag är... Jag är den som har startat tjejzonen. Jag har jättelite egentligen. Jag har inte gått på universitet. Förstår du? Jag har inte gått på universitet. Jag, jag jobbar med kvinnor i styrelsen som har otroligt mycket kompetens. Och har liksom styrelserummet som en vanlig plats att vara. Men det är inte för mig heller.
Nej.
Så. Man, huvudsaken man får vara sig själv. Mm. Kan jag känna att det är det som är det viktiga.
Mm. Och sen så kan man också säga att det är inte styrelsen som representerar tjejzonen heller. Nej. Liksom. Det är ju liksom arbetet.
Ja, precis. Det är det som är viktigt. Men man kan förändra världen på olika plan.
Ja. Men du, om det skulle vara så att vi fick den där tjejmiljarden.
Mm.
Och så fick du då bestämma över den.
Ja!
Ja, men vad skulle du göra med den då?
Ja, det, om man kan säga så här, det är som, precis som du sa innan egentligen, det är så mycket som man bör göra för tjejer.
Mm.
Så att det här alltså, att handla om att lägga det både på att de får mer hjälp,
mm.
alltså på massa olika plan. Så det finns en lång lista, vi har ju en lista som vi har sagt att det här behöver vi. Det här behöver vi.
Är det någon som ni har actually ställt det kravet?
Ja, ja.
Och vem är det som har gjort det?
Alltså tjejzonen med då Unison och liksom andra tjejjour och så bakom. Och det gjorde vi då.
Mm.
Det måste vara, ja, men det måste vara förra året.
Och Rox, eller?
Nej, jag tror inte Rox var med.
Nej.
Jag tror inte.
De vill ha 2 miljarder.
Ja.
Nej, vi kör 2 tjejmiljarderna.
Vi satt 10 i 10 år.
Ja, oh, gud, det skulle vara.
Ja, men och det är ju, alltså det är ju, ja. Det ska väl inte vara något problem, tycker jag.
Nej, jag tänker, jag brukar verkligen fantisera om, liksom, jag tänker på alla de här problemen vi har haft med polisen och poliskåren.
Mm.
Om att jag bara tänker, hur fan ska man få bukt på det där? Om att jag har typ en fantasi om att den utbildningen skulle bli 5 år. Mm. Mm. Och att liksom, det skulle innehålla så mycket mer så här, teori, så här, genus, intersektionella, liksom, någon slags analytisk utbildning.
Mm.
Och historia.
Ja.
Och praktik som inte bara innebär att man är liksom polis.
Nej. Precis.
Och så skulle jag också vilja ha en slant till reformerad typ sexualundervisning.
Mm.
Wow.
Mm. Mm.
Alltså som man skulle ha, alltså som man skulle ha ända upp till gymnasiet.
Mm. Väldigt bra.
Tack.
Det håller jag med om.
Så mycket.
Så nu har vi bestämt det.
Ja, men gud, jag kan tänka mig hur mycket som helst.
Mm.
Jag vill liksom inte lägga ner en enda spänn till på tjejzonen eller liksom kvinnojourer eller liksom krisboenden.
Mm.
Och runt i, liksom i världen så bara går runt alla de här tjej- eller så här kvinnojourskvinnorna går runt och bara bär andras trauman och får såna pisslöner för det.
Mm.
Har ingen status i samhället.
Och det gör mig ju jätteprovocerad. Att människor som jobbar med så viktiga frågor.
Mm.
De är ju inte de som är liksom, påhejade eller får uppmärksamheten. Nej. Eller så. Jo, om de gör fel, så är det ju alltid. Men det kan jag tycka är skevt i vårt samhälle hela tiden. Att vi lyfter inte de goda krafterna.
Nej.
Så.
Jag tänkte jättemycket på det under MeToo. Alltså, de som inte kunde göra en hashtag, typ. Mm. Kvinnor som utsätts för prostitution. Jo, alltså, de gjorde ju också en hashtag. Jo. Jag tänkte på dem det första jag gjorde.
Mm.
Eller kvinnor som lever hemma med en partner, man, som slår dem.
Ja, precis.
Eller kvinnojourskvinnorna som i allra högsta grad lever med andras MeToo-trauman, kanske sin egen också. Mm. Bara år efter år efter år efter år. Och så säger någon, man ska inte jobba mer än 10 år med kvinnors, med så här våld mot kvinnor.
Säger de det? Ja, det förstår jag.
För att det blir så, för att det är liksom sådana trauman.
Det är ju tungt att bära på.
Mm.
Det viktiga någonstans, det är ju att förstå värdet där i att, av handledning, av att prata.
Mm.
För du måste också få prata av dig, liksom.
Mm.
Du måste också bli lyssnad på.
Mm.
Det är otroligt viktigt, annars så kommer man inte hålla.
Nej.
Hela vägen.
Det är sant. Okej, men om man är en person mellan 10 och 25, va?
Mm.
Som har problem. Om man identifierar sig som icke-binär, då får man också höra av sig.
Mm.
Och hur gör man då?
Det absolut enklaste är väl att gå in på tjejzonen.se, tänker jag. För där hittar man allting.
Mm. Är det också en sån hemsida som man... Alltså typ som vissa kvinnors sidor är att man, om man klickar bort sig så syns inte den i flödet.
Oj, vilken... Jag tror det. Jag vet faktiskt inte. Faktiskt.
Nej. Men finns det en telefon om man vill ringa?
Ja, det finns telefonnummer. Mm. Ja, ja. På, ja, ja, ja. Mm.
Och sen så de som, så har ni en separat ätstörningsjour.
Mm, det finns, ja precis. Allting står där, ja. Tänker jag. För att någonstans så blev det, inte på grund av, det vill jag säga verkligen, inte på grund av min bakgrund då med ätstörningar, utan behovet blev väldigt, väldigt stort. Mm. Det var många tjejer som sökte sig som hade just ätstörningsproblematiken. Så det var därför det blev specifikt en egen då enhet eller liksom grupp som jobbar med det.
Och de som jobbar med det, är de liksom specialutbildade inom det?
Ja, för det är det du gör. Du fokuserar, vi säger både de som är anställda, men du fokuserar också som volontär med att få extra kunskap utifrån vad du jobbar med.
Mm. Så. För jag vet att någon gång när vi har haft de här styrelsemötena på Zoom då, som man ska lära känna alla de här små rutorna, då är det ju tjejer som har jobbat där. Så jag har varit stora syster sedan 2008. Mm. Att det är någonting som följer en i livet.
Ja, vi har ju några som, när man liksom är kvar på något sätt. Man finns med på olika sätt. Så, från då att kanske liksom vara stora syster så sitter man nu i styrelsen. Eller från att ha liksom varit stora syster för länge sedan är till och med anställd. Ja, men förstår du, så att en del finns ju kvar där.
Är det många som går från att vara lilla syster till stora syster?
Det har några stycken. Så, för att man vill ge tillbaka.
Och ni har tystnadsplikt.
Mm-hmm.
Och hur funkar det med så anmälningar? Hjälp, alltså
om man vill anmäla?
Ja.
Mm. Ja, men självklart. Om man vill anmäla så hjälper vi till.
Ja, ni gör det.
Ja.
Men jag har ingen anmälningsplikt.
Nej.
För ni är inte en sån instans.
Nej.
Liksom.
Nej, precis.
Det är så mycket ansvar för kvinnor liksom, att vara så.
Ja.
Är du inte utsatt själv så hamnar du ändå i ett sånt trauma för att du ska hjälpa någon annan.
Mm.
För att det är ingen annan som kommer göra det. Det är, alltså jag tycker att det är helt bisarrt att vi har, du var liksom tvungen att starta den här organisationen.
Ja. Ja, det är bisarrt.
Om man zoomar ut så är det ju helt sjukt.
Mm. Det är det.
Att vi har hur många inrättningar som helst i Sverige där kvinnor gömmer sig för män, sina män som vill slå ihjäl dem.
Mm.
Vad har du för förhoppningar för tjejzonen förutom att den lägger ner?
Ja, precis. Det är ju det som man hoppas på, att man inte ska behövas. Jag vill att vi ska på bästa sätt kunna hjälpa så många tjejer som möjligt.
Mm.
Att kunna finnas där när de behöver oss.
Mm.
Det är ju det. När jag ville starta det här och starta det, då vill jag ju ha liksom 24 timmars telefonjour. Du förstår du? Jag vill liksom, och det går ju inte.
Nej.
Så, det gör jag framförallt inte själv.
Nej.
men
man förstår ju, för att behovet är ju så stort.
Det är ju det. Men någonstans att kunna på bästa sätt hjälpa så många som möjligt. Och också att låta tjejerna bestämma. Alltså, stora syster kommer ju från att en lilla syster sa att jag vill ha en stora syster.
Mm.
Alltså att tjejerna får vara med och styra vad vi gör för dem.
Mm. Helt enkelt. Tycker du att det tenderar att bli så?
Ja, jag tycker det. Jag tycker att vi är bra ändå på att lyssna på behoven. Mm. Vad vill tjejerna ha?
Vad kan det vara för behov de har?
Alltså både det här att träffas, att träffa, bara det att träffa en stora syster. Stora syster betyder ju också att det är någon som faktiskt lyssnar på dig, men inte är din stora syster.
Mm.
Det är också, familjen är ju ofta för nära.
Mm.
Du kanske inte vågar berätta allting hemma. Så.
Nej, kanske till att kan börja med. Det kan händer hemma.
Det kan absolut vara det. Där är det någonstans att tjejerna ska få liksom säga så här att jag vill, eller som en tjej säger någonting, eller vi ser ett behov att de behöver det här eller vill ha, vi säger ett forum eller någonting annat. Då ska ju vi vara med där och försöka liksom skapa den möjligheten. Men visst, allt handlar ju om pengar, så är det ju också. Alltså, vi behöver pengar och bidrag, annars går inte vi runt.
Vem betalar för tjejzonen?
Den största delen så får vi bidrag. Vi får av Socialstyrelsen, vi får av Stockholms stad, vi får Folkhälsomyndigheten, alltså sådana. Men vi har några liksom, vi får också av företag och så privatpersoner. Men behovet är ju större än vad vi kan möta.
Mm.
Det är ju så. Vi kan inte möta alla tjejer för tjejerna står på kö för att just vi har inte den liksom, ekonomin som gör att vi kan se till att fler kan jobba. Så.
Men om ni skulle liksom fått några fler miljoner så skulle ni kunna ha fler stora systrar.
Ja, men så är det ju. För vi vill ju ha det här liksom, professionella av att det ska finnas en anställd bakom stora systern som kan finnas som stöd för också lilla systerna. Liksom, så. Det är ju hela grejen för att göra det så proffsigt och bra som möjligt.
Men om jag går in på er hemsida, ponera att jag hade varit i den åldern, och då mejlar jag eller chattar med någon. Ja. Får jag svar direkt då?
Om du mejlar, ja, du får inte, chatten beror på om den är öppen.
Ja, den har öppet,
ja, den har öppet tider. Men, och jag menar, om du mejlar så får du nog säkert i alla fall inom 24 timmar. Det får du.
Vad är det liksom som de här tjejerna söker hjälp för?
I chatten så är det väldigt mycket tung problematik. Alltså det är självskadebeteende. Det är tunga, alltså tungt och jobbigt och incest och våldtäkt och allt hemskt du kan tänka dig. När du har en stora syster in real life så att säga, så kanske du har tunga saker med dig, men det kommer kanske inte heller på en gång. Ibland behöver du en vuxen och som ska lyssna på dig också. Det behöver inte vara tungt.
Nej. Nej, och det är det som jag tänker att ni som, och ni som lyssnar, som känner att det kanske skulle vara någonting för er, hör av er oavsett. Tänk aldrig så här, nej, men mina problem är inte stora nog.
Precis.
Hör av er.
Alla har vi rätt att bli lyssnad på.
Och jag menar, känner man ett behov att prata så är det ju förmodligen någonting.
Absolut.
Och också bra att öva på att formulera sig. För det tänker jag stärker ens självkänsla så mycket.
Absolut.
Och så att få veta att så här, du vet, det är fler än du som har det här problemet. Du är inte ensam i världen.
Det är jätteklart.
Eftersom övergrepp är så normaliserat. Ja, här sitter vi och pratar om överlevnadsstrategier för kvinnor och andra personer. Det är sjukt att ens podd måste hamna sånt. Man hade bara kunnat handla om olika serum. Men inte idag. För idag har ni lyssnat på mig, Kakan Hermansson och
Tintin Strandman.
Är under huden. Alltså tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.